Vi fortsätter med Romarbrevet. Vi har kommit fram till kapitel 10. Tyvärr kan vi inte göra som Paulus själv, att från morgonen ända till kvällen höll han på att undervisa. Då hade vi kunnat gå igenom Romarbrevet på en eller två dagar. Vi måste splittra upp det från en vecka till en annan, vilket gör att vi har lätt för att glömma sammanhanget. Vi är ju inne i ett textsammanhang här som gör att det är viktigt att hålla reda på varifrån vi kommer och vart vi är på väg, så att säga. Så det enda vi har att göra är att läsa och repetera. Så det är bra om ni läser tidigare kapitel inför undervisningen då. Eftersom vi går in på kapitel 10 så är det bra om ni hade läst. Vilket alla ni har gjort. Kapitel 9 här innan som förberedelse för kvällens undervisning. Men ni som inte har läst kapitel 9 kan vi väl säga att vi är inne i det här sammanhanget och att diskutera hur är det med Israel nu här. Tidigare sa att vi sa i Paulus kapitel 8 i slutet där att Israel, ingen kan skilja oss. Och då tar han exempel från en psalm som talar helt klart om Israels folk. Från Messias kärlek. Inte nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd och så vidare. Så att den texten talar i första hand att Messias älskar Israel och ingenting kan skilja Israel från Messias kärlek. Men så kommer han in på den här frågan då. Han vill då alltså rättfärdiggöra Gud eller visa hur Gud inte har misslyckats med Israel, eftersom nu inte alla i Israel har tagit emot budskapet om Messias då. Trots att Israel har väldigt privilegierad, har fått 8 starka privilegier som han räknar upp här i några verser. Så är det så att alla inte har tagit emot det som Gud har erbjudit. Det finns där och det tillhör Israel. Och Messias tillhör också Israel. Men då menar han då, men har Gud misslyckats då med Israel? Och då kommer hela det här argumentet som han för fram här i kapitel 9, 10 och 11. Och förklara då vad det är som har hänt med Israel. Att Gud har inte misslyckats med planen i Israel. Utan han använder precis det som händer i Israel. För att inte bara rädda Israel utan rädda hela världen. Och på så sätt så uppfylls planen med Israel. Att Israel blir en prästnation som är satt att rädda världens nationer. Och då förklarar han hur det här går till då. Och det första han visar då är att en del av Israel då har inte tagit emot erbjudandet om frälsning om Messias och accepterat honom. Och vi kan väl säga det som en parentes. Hade Israel tagit emot Messias 100% då han kom första gången, då Yeshua kom, om de hade tagit emot honom som Messias, då hade inte frälsningen gått ut till hedningarna. Och då hade hedningarna inte fått möjlighet att få tag på det eviga livet som Israel fick då. Så att det här, allt det här ligger i Guds plan att frälsa världen. Och det ligger en väldigt djup hemlighet i det här. Och det tar han upp här i slutet i kapitel 11 i det här sammanhanget då. Att vilket otroligt djup Gud har när han har gjort på det här sättet. Guds princip om att offer ger förlåtelse och försoning upprepas ju i många olika nivåer. Dels ser vi det i patriarkhistorien talar om det, men också speciellt tabernaklet och templen visar hur offer ger förlåtelse och försoning. Och det är också det lyfts ju upp på en profetisk nivå när det gäller Messias då. Där Messias blir det fullkomliga offret och det himmelska offret som sonar världens synd, Israel och världens synd. Men det stannar inte med det, utan på något sätt så offrar den evige sin förstfödde son Israel. Han säger också att Israel är min förstfödde son. För att rädda folken. Och det här är en mycket svår tanke. Samtidigt så kan man ju bearbeta tanken att om man kan ställa frågan, blev Yeshua, gick han förlorad när han offrade sig som ett syndoffer för Israel och världens synd. Det gjorde han inte, för Gud väckte upp honom från döden. Han fick nytt liv och blev nyskapad, så att säga. Och om nu Gud gör på samma sätt med Israel, så innebär ju det att han offrar Israel som är sin son för att världen ska bli frälst. Men blir Israel förlorat i det här offret? Om det nu är en parallell med Yeshua, så kommer inte Israel att gå förlorat på grund av det här offret inom citationstecken. Så på något sätt, så i slutändan, så kommer den eviga att visa sin stora visdom och barmhärtighet och nåd till Israel och världen på grund av det som har hänt. Och jag förstår inte allting, måste jag erkänna, men jag försöker att utforska det här, den här storheten i det som Herren har gjort med och gör, och gjort och gör med och genom Israel. Om vi nu är i kapitel 9 här, så säger Paulus att det är inte så att Gud har misslyckats i sitt ord, utan Israel är inte alla som tillhör det fysiska Israel, utan det måste finnas en mer ingrediens i just att vara Guds Israel. Så gör han då att en urskiljare visar det då, att genom patriarkhistorien och längre fram så har Israel många inom som har varit med i sammanhanget, inte tagit emot, inte hängt med liksom, och då inte blivit utvalt. Vi kom in också i tanken på utväljande förutbestämmelse. Jag ska inte ta det igen, det kan ni lyssna på förra veckans lektion. Om ni inte har varit med, så får ni det där. Men vi fortsätter alltså med argumentet här. Vi har ju det ser ut som att det finns en sats här som inte är besvarad. Paulus säger i vers 30, vad innebär nu detta? Eller som då 1917 års översättning säger, vad ska vi då säga? Och det såg vi att det här uttrycket är ett återkommande uttryck, ett tekniskt uttryck som också finns i Talmudskrifterna. Där man sätter en hypotetisk fråga eller ett uttalande efter det då, som är fel. Som man då omedelbart bort förkastar, eller ja, man säger, är det så här och så här? Vad ska vi nu säga om det här? Är det så här och så här och så här? Nej, inte alls, eller bort det som det är översatt då. Men i det här fallet så ser vi att här kommer den här frågan i 9:30, men det står inte något sammandrag. Det här uttrycket bort det kommer inte. Och det kommer inte förrän kapitel 11 och vers 10. Så är vi mitt inne i en, vad ska vi kalla det, en utläggning av att har Israel inte fått tag på det här nu då? Det är liksom stora frågan. Hedningarna har ju fått tag på det, säger han i vers 30 här. Vad ska vi säga? Jo, att hedningarna, eller inte jo är inte bra just. Vad ska vi då säga? Att hedningarna som inte for efter rättfärdighet har vunnit rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer att tro. Men Israel då, som for efter en rättfärdighetslag, inte har kommit till någon sådan lag. Och så förklarar han då varför det skulle kunna vara så med Israel. Och liksom tanken är då, har Israel missat det? Det är liksom det hela frågan här. Hedningarna har fått tag på det nu då. Genom tro, och de har fått tag på rättfärdigheten från Gud genom tro. Men Israel har de missat hela grejen? Det som Gud vill ge. Och svaret kommer längre fram i kapitel 11, vers 10. Det står att absolut inte. Och Gud har gjort det på det här sättet. Hur gör han det nu då, Gud? Ja, han använder både den delen av Israel som har tagit emot det. För det är en liten del, en liten kvarleva som det står. Som är en trogen kvarleva som håller fast vid tron och håller fast vid Herren och har blivit rättfärdiga genom tro. En liten eller stor del beror på lite olika tidsepoker i Israels historia så här. Men det har alltid funnits en trogen kvarleva då. Och de andra då, säger Paulus, är de helt förkastade då? Vad har hänt med dem då? Jo, Då menar han att det som har hänt är att Gud har använt det här att en del av Israel har blivit vredens kärl, som han uttrycker det, och har blivit bortknäckta eller knäckta från trädet. Och frågan är, har de blivit knäckta eller bortbrutna från trädet för att de ska falla? Har de snubblat för att de ska falla och gå förlorade? Absolut inte, säger han. Men genom deras fall har frälsningen kommit ut till hedningarna. Så det här är väldigt intressant tanke då. Att den evige använder det som den, vad ska jag kalla den onda delen av Israel gör, eller den otroende delen av Israel gör, när de förkastar hans erbjudande, just för att frälsningen ska gå ut till världen, till hedningarna, och nå dem. Vi ser ju ett exempel när Paulus säger, okej, ni har fått möjligheten att få tag på det här första gången i första hand, men eftersom ni inte anser er värdiga det eviga liv, så vänder jag mig till hedningarna och de kommer att lyssna på mig, säger han i apostlärningarna. Och det liknas ju vid det som hände med Josef, jag tror vi tog upp det förra gången också, att just att Josef blev såld till hedningarna, blev ju Israels frälsning, blev ju både hedningarnas och Israels frälsning i längden. Så den här berättelsen om Josef är väldigt, väldigt konkret beskrivning på vad Gud gör genom Israel. Josef är ju en bild på Messias, Josefs son, alltså den lidande tjänare, som inte togs emot av bröderna. De förkastade honom och sålde honom till hedningarna. Och precis det blev hedningarnas frälsning. För Josef i Egypten räddade ju inte bara egyptierna utan hela den dåtida världen och Israels folk. Och det är också intressant att i den här liknelsen ser vi att det var en av bröderna som inte var med och sålde Josef. Det var Benjamin, han var hemma hos sin pappa då. Så den stora delen av Israel har förkastat honom. Men en del har inte gjort det då. En liten del av Israel har alltså inte förkastat Josef eller sålt honom till hedningarna, om vi nu tar den berättelsen där, utan det var Benjamin som inte gjorde det. Men de allra flesta bröderna gjorde det, och då blir det ju liksom, när man ser på det stora hela, så har Israel i stort skickat bort honom, förkastat honom. Man kastade ner honom i brunnen, skickade iväg honom till hedningarna. Vilket blev till världens frälsning och Israels frälsning. Och det är precis det som Paulus beskriver nu här i kapitel 9, 10 och 11 i Romarbrevet. Att en del av Israel har förkastat honom, det stora hela, eller inte det stora hela utan det stora flertalet. Men det är en del av Guds plan, för han har räknat med det. Och den lilla delen då som inte har förkastat honom är en utvald skara, och det är barmhärtighetens kärl, och genom dem så kan också hedningarna få uppleva frälsningen, för de har gått ut och predikat, och det har vi ju sett i, det är ju det som vi har, det som i den kristna världen kallas för det nya testamentet. Det är en beskrivning på hur de judar som tog emot sin förlossare blev sända ut till hedningarna att tala om den här frälsningen. Speciellt Paulus och hans medhjälpare. Och då är vi i det här sammanhanget nu då. Och då kommer det vissa saker här. Vi slutar på kapitel 30. Där står det, hur kommer det så då att de inte har kommit fram till lagens slutmål? Eller kommit till någon sådan lag, som det står i vers 31. Hur kommer det sig att de inte har kommit fram till det? Därför att de inte sökte den på trons väg, utan något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen. Man försökte alltså själv åstadkomma frälsning. Man stötte sig på den stötestenen som Jesaja talar om. Det är alltså en profetia som han citerar här. Som det står skrivet, så jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som ska bli dem till fall. Men den som tror på den ska inte komma på skam. Och nu kommer vi in i kapitel 10, vers 1. Mina bröder, mitt hjärtas åstundare, min hjärtas längtan, önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Vilka talar han om här nu? Jo, han talar om majoriteten av Israel då, som inte har sökt eller kommit fram till det här på rätt sätt. De har stött sig på stötestenen. Yeshua är en stötesten, hans korsfästelse är en stötesten. Och det har man haft väldigt svårt att acceptera då. Och så säger Paulus, jag önskar verkligen att jag, och ber att de ska få tag på det här. Att de ska bli frälsta till slut. Och jag tror inte att Paulus bön är fåfäng, utan att Herren kommer att lyssna till den bönen. Likadant som att han lyssnar på Yeshuas bön. Han säger, Herre förlåt dem, för de vet inte vad de gör, och så vidare. Det finns många böner som Herren kommer att lyssna på. Till slut. Ty det vittnesbördet ger dem att de nitälskar för Gud. Dock gör de detta inte med rätt insikt. Den här delen av Israel då, som inte har tagit emot Yeshua som Messias. De förstår nämligen inte rättfärdigheten från Gud. Det är alltså en gåva som ges. Utan man söker att komma åstad än sin egen rättfärdighet. Och har inte givit sig under eller lagt sig under eller underordnat sig. Rättfärdigheten från Gud. Och så säger han så här. Ty Messias är lagens slutmål. Är det bättre att översätta det? Kanske inte slut. I både 1917 och Svenska folkbibeln har vi olyckliga översättningar här. Det står Kristus är lagens slut, folkbibeln. 1917 står lagen har fått sin ände i Kristus. I Bibel 2000 står det Kristus är slutet på lagen. Det här är mycket olyckliga översättningar. Ordet telos, eller telos som det är på grekiska, betyder inte slut, som att det tar slut. Det finns ett bibelcitat ifrån i slutet av de apostoliska skrifterna där det talar om Job, hur han fick lida, och så såg ni Guds slut, det samma ordet där, som om Gud hade haft ett slut, men det var inte så det menar, utan slutmål eller syfte eller mål. Samma ord har vi faktiskt i svenska, i telefon till exempel, telos, och i television, allt som har med tele att göra, det är från det grekiska ordet telos som finns i den här texten, som översätts som ände eller slut här. Och det betyder inte att det tar slut, utan det syftar fram till någonting. Det är alltså det siktar och leder fram till det. Och då skulle man, här vi kan titta på Young's Literal Translation, 1898 gjordes den. Ska vi se, det var inte den jag tänkte på. I International Standard Version står det For Christ is the culmination of the law. Kulmination, det kanske också kan anses som att det är slut med det. Men det betyder inte att det är slut, utan det är slutmål. Så när vi då ser ordet telos här, så måste vi tänka att syftet med Toran är att leda fram till Messias. Det säger ju Paulus också i Galaterbrevet, att lagen har blivit vår uppfostrade till Messias. Han leder oss fram. Den leder oss fram till Messias. Och det är själva slutmålet för Torans. Den pekar fram mot den. Telos. Som gör då att hela argumenteringen här får ett sammanhang när man förstår det på det sättet. Jag ska läsa så som jag förstår den här texten då. De då av Israel som har inte fått tag på det riktigt, de har inte rätt insikt. De förstår nämligen inte rättfärdigheten från Gud. Och det här är ju också en koppling till Jeremia 23 och vers 6. Och det ska vi titta på. Där det står så här. I hans dagar, han talar om en rättfärdig telning som ska uppstå David. Han ska regera sig som kung och ha framgång och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda vara frälst, judarna, eller juda område, och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Det här är ett av namnen som Messias har fått. Han heter alltså Hashem Tzidkenu, Herren vår rättfärdighet. Och Paulus säger att det här är syftet med hela Toran. Att judarna ska få tag på Herren vår rättfärdighet, på Messias. Och då säger han då, de har inte fått tag på, de har inte förstått det här. Utan de försöker få tag, få åstadkomma sin egen rättfärdighet och har inte gett sig under rättfärdigheten från Gud. Inte underställt sig den Messias som Gud har sänt till dem. Ty lagen har ju fått sitt slutmål, eller lagen siktar fram mot Messias till rättfärdighet för var en som tror. Och så bevisar han det genom den texten som kom här. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Med andra ord, den rättfärdighet som lagen visar fram emot. Att den människa som övar sådan rättfärdighet ska leva genom den. Det här är ett citat från 3 Mosebok 18 och 5 tror jag det. Och många ser ju här att det skulle vara två system av rättfärdighet. Och jag måste säga att jag har svårt att acceptera en sådan tolkning. För jag liksom hittar inte det i Paulus argumentation varför han tar de här texterna. För bibeltexten han citerar, det är ju att bevisa det han säger, inte att säga motsatsen. Så det han säger nu är att Messias är alltså syftet med Toran. Toran ska leda fram till Messias. För det står skrivet i Mose bok att den som gör det här, han får leva. Han talar inte här om att lagen har en hypotetisk, lagisk väg att nå fram till evigt liv. När man uppfyller alla buden så kommer man att tjäna evigt liv genom sin egen ansträngning eller något sånt här. Det är inte det Paulus talar om överhuvudtaget här, vilket många har försökt att läsa in i den här texten. Men jag kan inte se det när jag med ärligheten i mitt hjärta vill verkligen ta reda på vad är det Paulus säger här. Jo, jag förstår att Paulus säger att han använder sig av Mose för att bevisa att syftet med Toran är Messias. Mose skriver ju att den som gör det här, han ska leva genom det. Ja, men då säger du, ja, men det är inte rätt att göra det Toran säger för att kunna nå fram till frälsningen. Jaså, säger jag då. Då, när man säger det här argumentet, då utgår man från att när man gör vad Toran säger, så gör man det på ett lagiskt och felaktigt sätt. Men det behöver det inte vara. Man behöver inte lyda felaktigt för att man lyder. Om Gud säger, gör det och det, gör inte det och det. Om man uppfyller det här med en rätt attityd i hjärtat, då säger Mose lag, Gud säger genom Moshe, och det står skrivet att den som gör det, han ska leva genom det här. Och jag är övertygad om att det här leva har att göra med flera nivåer. Dels i den här världen, du får ett långt liv om du lyder dina föräldrar. Det går dig bra, du får ett liv som är med stort L. Men det har också med det eviga livet att göra. Här har Gud gett till sitt folk en väg att få tag på det eviga livet. Genom att följa buden, för buden leder fram till Messias. Och det är precis det Paulus vill säga här. Och jag vill ta och citera från en text i Makot 24a i Talmud. Det står så här, jag ska försöka översätta lite, hoppa lite i översättningen, inte översätta hela texten. Men det, man diskuterar här alltså från Mishnah som säger, därför gav han dem Torah, undervisning eller instruktion, och många bud. Rav Simlai, när han predikade, sa 613 bud förmedlades till Mose. Men David kom och reducerade dem, eller förminskade dem, till 11. Som det står skrivet, en psalm av David, Herren har, vem får bo i ditt tabernakel? Det är alltså ett citat från psalm 15. Om du räknar de villkor som psalm 15 sätter upp för att få bo i Herrens tabernakel, så är det bara 11 bud, 11 villkor, 11 principer. Då menar han då att okej, Mose gav oss 613, men så kom David och reducerade dem till 11 stycken. För det står så här i slutet på psalm 15, vers 5. Den som gör dessa saker ska aldrig någonsin bli vackla till evig tid. Den som så handlar, han ska icke vackla till evig tid, står det här i psalm 15. Men så fortsätter Talmud och säger så här. Jesaja kom och begränsade, förminskade dem till 2 principer. Som det står skrivet, så säger Herren, håll rättfärdighet och gör rättfärdighet. Psalm 56 och 1. Så säger Hashem, akta på vad rätt är och öva rättfärdighet. Ty min frälsning kommer snart och snart blir min rättfärdighet uppenbarad. Jesaja 56, vers 1. Och så fortsätter berättelsen här i Talmud. Amos kom och begränsade dem till en enda princip och sa, för så säger Herren till Israels hus, sök mig och lev. Amos 5, vers 4. Men Rabbi Nachman, Isaks son, eller Ben Itzak, han gick emot det här och sa, men tänk, man skulle ju inte missförstå det här som du sa här om Amos. Sök mig och lev. För då kan man ju tro att det betyder att man söker Gud genom att hålla hela Toran för att kunna leva. Med andra ord, det kan vi inte acceptera. Att man måste uppfylla alla bud i Toran för att kunna få tag på livet. Det är inte så det menas, menar han här, Rabbi Nachman. Men det är Habakkuk som kom och grundade dem alla på en enda princip. Som han sa, men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Habakkuk 2 och 4. Det här är alltså en rabbinsk diskussion om vad egentligen Toran lär i sin essens, i sitt väsen. Och de kommer fram till samma sak som det som de apostoliska skrifterna gång på gång upprepar. Att Torans grundprincip är tro. Är att genom tro blir man rättfärdig. Och det här är alltså målet med Toran. Och de som har förstått det här på rätt sätt. Och det som är skrivet här i Talmud är ju helt rätt. Helt överensstämmelse med Paulus undervisning. Att själva grundprincipen för hela Toran är att tro på Gud och bli rättfärdig. Men alla har inte fått tag på det här som Paulus skriver. Och nu går vi tillbaka till Romarbrevet 10 då. Då säger han så här, om vi går tillbaka till vers 4 som vi tog upp in. Slutmålet för lagen, alltså syftet med lagen, det är Messias. Lagen leder fram till Messias, till rättfärdighet för var och en som tror. För Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller eller gör dessa saker, han ska leva genom dem. Om du får tag på lagens kärna, Torans kärna, så kommer du att tro och du kommer att leva genom detta. För du får tag på rättfärdigelsen genom tro. Och nu har vi också en väldigt sorglig översättning här. Ett ord som vänder hela betydelsen på meningen. Men den rättfärdighet. Och det har vi alla tre svenska översättningar, 1917, Svenska folkbibeln. år 2000. Sätter ordet men här i vers 6. Och det tycker jag är väldigt olyckligt. För det är inte klart uttalat ett men i den grekiska texten. Och det vill jag att vi ska titta lite närmare på. Hoppas att ni har lite tålamod med det här ikväll. Ordet men här har översatts från grekiska ordet de, som jag inte kan uttala rätt. Men ni som kan grekiska kan hänga med. Det är Strongs ord G1161. Och det här ordet som översatts då som men ser ju ut som i svenskan här att det är något motsats mellan den rättfärdighet som kommer av att man håller lagen på ett rätt sätt genom tro med andra ord och kommer att leva genom den. Man kommer fram till Messias som är slutmålet. Och det som Paulus säger här. Då sätter man alltså vers 5 som att det skulle vara en lagisk rättfärdighetsväg som är bara en hypotetisk väg som ingen kan åstadkomma. Det är så många bud, det klarar vi aldrig av. Så, och om vi bara bryter mot ett av de här buden så förlorar vi hela frälsningen. Så det är ingen människa som klarar att gå den vägen. Men nu så finns det en annan väg här som Paulus då säger. Den rättfärdighet som kommer att tro säger så här. Du behöver inte fråga ditt hjärta vem vill föra upp till himlen. Nämligen för att hämta Messias ner. Du behöver inte anstränga dig att föra upp till himlen. Är inte heller vem vill föra ner till avgrunden. Nämligen för att hämta Messias upp från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och ditt hjärta. Nämligen ordet om tron, det som vi predikar. Så man har alltså presenterat här två vägar till rättfärdighet. Den ena är lagens väg och den andra är trons väg. Och det här är inte vad jag ser Paulus lär i den här texten. Tyvärr så kan jag inte hålla med om den här tolkningen. Utan jag ser att Paulus använder sig av två texter. Och det är texter från Moseboken. För att beskriva det han säger. Att Torahs syfte är Messias. Titta här. Den som gör det här kommer att leva genom det. Det är en text som talar om det. Vers 6. Och kan man översätta. Men vi ska titta på det ordet. Det här på grekiska. Enligt Strong så är det primarily article, står det här, en artikel. Antingen adversative or continuative, alltså motsatsen eller att det fortsätter någonting som man har då. But and etc. Alltså men och så vidare. Och så fortsätter den also och. And, but, moreover, now, often unexpressed in English. Det här är inget starkt ord. Det finns två andra ord för men på grekiska, åtminstone. Ett är alla som finns i vers 8 här. Vad säger den då? Översatt här. Men vad säger den då? Vi kan titta på en ordagrann översättning här. But what does it say? I Young's Literal Translation vers 8. But, där har vi ett men. Och det är ordet alla på grekiskan. Det här ordet finner vi också i vers 16. But they were not all obedient to the good tidings. Men de var inte alla lydiga till det goda budskapet och vers 19 också här. But I say, did not Israel know? Men jag säger, visste inte Israel. Här har vi tre exempel på ordet alla som betyder men. Och det här är starkare det här ordet. Det finns också ett annat ord som betyder men, men jag ska inte ta upp det. Det här ordet är starkare än ordet som finns i vers 6. Som då är översatt som men på svenska. Och det här ordet förekommer 1, 2, 3, 4, 5, 6 gånger i den här texten. Och då ska vi titta var den finns på de andra ställena. I vers 6 har vi den som är översatt som men den rättfärdigheten kommer att tro. Som om det vore en motsägelse. Men det här ordet behöver ju inte betyda att det är en motsägelse som vi läste om här i Strongs förklaring. Vers 10 står så här. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Och, här har vi det ordet på grekiska. Och genom munnens bekännelse blir man frälst. Hade vi varit konsekventa så hade vi kunnat skriva oss här. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Men genom munnens bekännelse blir man frälst. Då hade vi satt ett motsatsförhållande mellan hjärtats tro och munnens bekännelse. Precis som det är i vers 6. Men det stämmer ju inte med sammanhanget. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Och det är alltså en utveckling av det som är sagt tidigare i det här ordet det. I vers 14b. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro den som de inte har hört? Och här har vi det ordet två gånger. Hur skulle de kunna höra om ingen predikare? Det på grekiska. Här är alltså en utveckling av det som är sagt tidigare. Ingen motsägelse. Och vi har samma sak i vers 15a. Och hur skulle predikare kunna komma? En utveckling på det som är tidigare sagt. Ingen motsägelse. Vers 20. Och Jesaja går så långt att han säger. Det här ordet och här då. Och Jesaja går så långt att han säger. Så i det här fallet ser vi då att enbart i vers 6 har man översatt detta ord som men, som en motsägelse. I hela resten av kapitlet har 1917 års översättning valt att översätta ordet det som och, som en utveckling på det som har varit tidigare. Så när man då väljer att sätta en motsättning mellan vers 5 och vers 6, så får man en annan betydelse av texten. Och vi ska ge det sista väldigt radikala exemplet i Filipperbrevet 2, vers 8. Där står det så här. Och ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Det här ordet ja här, det är samma grekiska ord, det. Skulle vi då översätta det som ett men, så blir ju meningen någonting annorlunda här. Och ödmjukade sig och blev lydigt in till döden, men in till döden på korset. Som om det vore någon motsättning mellan den ena döden och den andra. Och det stämmer inte. Vi ser att det här ordet är snarare en stegring, en utveckling på en tanke. Om vi nu går tillbaka till Romarbrevet 10 och 6. Och
störn använder vi dessutom.
Ja, dessutom är väldigt bra. Moreover. Det blir alltså en utveckling på det. Tack för det. Och vi ska titta på Young's Literal Translation. Han använder ordet and. Alltså en ordagrann översättning här. Som Young gjorde 1898. Och då får vi alltså betydelsen här. Messias är slutmålet för lagen, eller målet, jag vill inte använda ordet slut för det låter som att lagen skulle ta slut, men det gör det inte. Messias är målet för lagen till rättfärdighet för var och en som tror. För Mose han skriver ju om den rättfärdigheten som kommer av lagen, att den som gör det han ska leva i det. Och den rättfärdighet, trons rättfärdighet, säger ju så här. Du ska inte säga ditt hjärta. Och så tar han en exempel från femte Mosebok. Som talar om hur ska man uppfylla Toran på rätt sätt. Mose undervisar folket. Hur ska ni uppfylla Toran på rätt sätt? Åk inte upp till himlen. Åk inte ner i avgrunden. Åk inte andra sidan havet. Ni har det här hos er. Det är inte så svårt. Det finns där. Hur då? Jo, genom förtröstan och tro och genom Guds hjälp naturligtvis. Så att Paulus använder sig utav Moseböckerna för att bevisa att syftet med Toran är att leda fram folket till Messias. Och då tar han ju här en liknelse eller en jämförelse mellan ordet och Messias själv. För han är det levande ordet, den levande Toran. Levande Guds lag. Och då ordet är dig nära, för det står så här i femte Mosebok, ordet är dig nära i din mun och ditt hjärta. Och då så kopplar Paulus detta med Yeshua, för han är Guds ord som har blivit kött. Om du med din mun bekänner Yeshua vara Herre och ditt hjärta tror, mun och hjärta, han tar ju upp det som Mose undervisar om, i din mun och i ditt hjärta. Och om du då erkänner Yeshua som Herre med din mun och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Han visar vägen som Toran visar fram till. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Det här är alltså det mål som Toran leder fram till. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska komma på skam. Det här talas om den här stötestenen som vi läste om i kapitel 9 som citeras från Jesaja. Att han lägger en sten i Sion. Vi får läsa, vi får titta på den versen då. Jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som ska bli till fall, men den som tror på den ska inte komma på skam. Den här stötestenen då. Ingen som tror på honom ska komma på skam. Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek. Grek motsvarar då alla hedningar. Alla har ju en och samma herre, och han har rikedomar att ge åt alla som åkallar honom. Jag tänker på den evige då. Ty var en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Och det här citat från Joel, kapitel 2, där han lovar att när anden utgjuts över alla människor på jorden så kommer de att åkalla den eviges namn, och den förtröstan på hans, att man ber till honom, kommer att göra att de blir frälsta. Naturligtvis går ju detta genom Yeshua. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och nu tar han upp här. Och det här är en text som man måste fråga sig. Vem talar han om här? Det finns två tolkningar. Antingen talar han om Israel. Eller om hedningarna. Alternativt båda delarna. Då kan vi säga så här. I Joel talade om att anden ska utgjutas över allt kött, alla människor. Och var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Och Paulus skriver i vers 12 innan här. Det är ingen åtskillnad mellan jud och grek. Alla har ju en och samma herre. Han har rikedom att ge åt var och en, åt alla som åkallar honom. Här har vi alltså en universell frälsning. Den ska ut till alla människor, var och en som åkallar. Och då blir det ganska logiskt att i vers 14 det talar inte om Israel, ett begränsat erbjudande, utan det gäller alla människor. Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Med andra ord, hedningarna i första hand då. Och hur skulle de kunna tro den som de inte har hört? Okej, det är också hedningarna. Och hur skulle de kunna höra om ingen predikare? Okej, hedningarna. Och hur skulle predikare kunna komma om de inte blev sända? Okej, det är hedningarna. Vilka är predikarna då? Jo, det är ju judarna. Judarnas uppgift är ju att tala om för hedningarna vägen till frälsning. Så är ju också skrivet. Hur ljuvliga är inte fotstegen av de män som frambär gott budskap? Det var ju judarna som fick uppgiften att lära hedningarna vägen till frälsning. Dock, inte alla har blivit evangelium lydiga. Här, om vi fortsätter då att tala om att här talar de icke-judar och hedningarna. Visst, det är ju sant. Alla vill inte lyda evangeliet. Det är ju sant. Och det gäller ju inte bara judarna. Det gäller ju även hedningarna då. Så här kan vi tala om universellt, både judar och hedningar. Alla ville inte lyda evangeliet eller lyssna på. Alla har inte blivit evangelium lydiga. Så står det 2000, ska vi se. Men alla lyssnade inte till budskapet. På hebreiska betyder lyssna både lyda och lyssna. Höra och lyda. Så att det går att översätta. Tanken är ju att man lyssnar och lyder. Hörsammar tycker jag. Det ordet är gammalt svenskt, men jag tycker det är bra. Alla har inte hörsammat evangelium, eller det glada budskapet, som då judarna gick ut och predikade både för Israel och världen. Jesaja säger ju, herre, vem trodde vad som predikades för oss? Och nu kommer vi faktiskt tillbaka till judarna här. Men det är ju också en allmän princip. Vem har trott på det? Det är inte så många. Visst är det många, men inte majoriteten av världens befolkning. Alltså kommer tron av predikan. Det här tycker jag inte om, det är inte så bra. Så att vi ska titta på Youngs här. So then the faith is by a report, and the report through a saying of God. Det här är alltså en ordagrann översättning. Tron kommer från en rapport. Och rapporten kommer från ett Guds uttalande. Det tycker jag är en ganska rolig översättning. Alltså kommer tron av predikan. Ja, predikan är inte så bra. Rapport. Alltså det är ju den här predikan som man... De här glädjebudbärarna, det är de som... På den tiden fanns det ju ingen internet, ingen telegraf, ingen telefon, ingen tv eller någonting. Utan då skickade man ju sändebud som skulle ge information. Och speciellt om det här, man har vunnit seger i ett krig, då är det ju glädjebudbärare som springer och säger, nu har vi vunnit kriget. Och då har de ju en rapport att ge. Och rapporten är att nu har vi vunnit kriget över döden. Gud har vunnit seger, eller ja, Gud, en människa har vunnit seger. Gud har genom den här människan knäckt dödens makt över mänskligheten. Och det är ju ett jättegott budskap, en god rapport. Yeshua har blivit uppväckt från döden. Det här måste vi tro på. Dödens makt är knäckt och det finns frälsning och uppståndelse och evigt liv genom honom. Det är ju en underbar rapport. Och den här rapporten skapar tro hos dem som tar emot rapporten. Den skapar tro. När man sätter tro på den här sändebudet, ja visst, jag tror att han talar sanning. Det måste vara bra. Och så skapas det tro i mitt hjärta. Och rapporten kommer ju från det som Gud har sagt. Saying of God. Nu ser vi att det finns olika översättningar. Det finns olika handskrifter. Saying of God står här i Youngs. Och här står det Kristus i West Cott and Hort Greek New Testament. Har de Kristus, Kristi ord. Textus Receptus har Guds ord. Eller Guds uttalande här. Så vi ser att det är två olika grekiska texter. Bysantiska texten tror jag också har Kristus. Nej, de har Gud faktiskt. Det var faktiskt bara Westcott and Hort som har Kristi ord här. Eller Messias ord. Så då frågar vi oss, vilken är ursprung? Vad skrev Paulus? Skrev han Gud här eller skrev han Kristus eller Messias då? Och det vet vi inte. Vi får bara gissa. Och vi kan ju inte grunda oss på en sån här text och säga att det talar om Messias ord. Utan han kan lika väl tala om Guds ord eller Guds uttalande här. Vers 18. Jag frågar då, har de kan hända inte hört predikas? Hedningarna då? Har de inte fått tag på Guds storhet, predikan om Guds storhet? Jo, visserligen det är gammalsvenskt, eller rätt sagt, det ordet har förändrat betydelsen. Idag betyder det inte det som det betydde 1917. Visserligen betyder det helt klart. Och då har man översatt mer än så i svenska folkbibeln. Ska vi se vad står i 2000. Men då frågar jag, kanske har de aldrig hört den? Visst har de, säger Bibel 2000. Helt klart. Visserligen. Ja. Helt klart. Visst har de det. Det heter ju, deras tal har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Ett citat från psalm 19 tror jag det. Där det talas om att stjärnorna och solen och månen och stjärnorna ger ett budskap. Både på dagen och natten talar Gud om vem han är till folk, till hedningarna, till folken. Jordens ändar finns det ett budskap som talar om här. Alla har hört alla. Ingen kan säga att de inte vet någonting om Gud, för det finns i hela skapelsen. Och även folk har gått ut och predikat. Jag frågar då vidare, har Israel kan hända inte förstått det? Nu går han tillbaka till Israel här. Hedningarna har fått tag på det, eller rätt sagt, hedningarna har fått höra om det. De har fått det predikas. Det har predikas både på ett och annat och tredje sätt. Alla har ju inte tagit emot det, men det har gått ut budskapet. Men Israel då, har de inte förstått det här? Redan Moses säger ju då, jag ska uppväcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett hedna folk utan förstånd ska jag reta er till vrede. Vad säger Paulus här? Tanken kommer ju tillbaka hela tiden. Har Israel missat det här då? De har inte fått tag på målet på Toran. Hedningarna fick ju tag på det. Ja, det är ju, de behöver ju inte gå Torans väg för att få tag på det här. Hela den långa vägen som Toran visar. Eller som Toran fostrar fram ett folk att kunna ta emot Messias. Hedningarna behöver inte gå Torans väg. För Paulus säger ju i början av Romarbrevet att vid sidan av Toran så har en Guds rättfärdighet uppenbarats. Av tro till tro. Det står att en rättfärdig ska leva tro. Så att hedningarna kan ju få tag på frälsningen utan att uppfylla Torans 613 bud. Men de måste ju få uppfylla Torans själva essens, själva väsen som vi talar om. Att en rättfärdig ska leva av tro, det kan de inte komma undan. Så det måste de uppfylla. Men i alla fall, Israel då, säger Paulus. Har de inte förstått det? Och då finns det exempel på i Moseböckerna här. Mose talar redan om hur Israel skulle agera. Om man tittar på Israels historia. Om man krasst tittar på Israels historia. Från Mose och framåt. Då kan man fråga sig. Hur många av folket har fått tag på det? Är det inte snarare så att majoriteten har inte gjort vad Gud har sagt? Är det inte så? Och Jesaja säger ju det att om inte Herren hade lämnat en kvarleva så hade vi varit lika Sodom och Gomorra. Så att rent historiskt sett, Israel som helhet, 12 stammar, folket, 10 stammar har ju blivit utdrivna från Herren och inte längre hans folk, till exempel. Bara judar är kvar och så vidare. Det finns ju massor med israeliter som inte har fått tag på det. Inte fått leva, komma till tro eller få tag på rättfärdigheten genom tro. Och men många hedningar har ju faktiskt fått tag på det. Inte alla, men många. Och då så förutsäger Moshe Rabbeinu, han säger att jag ska sjunga en sång här mot er. Jag ska ge ett vittnesbörd mot er så att ni ska förstå att Gud vet vad som kommer hända i er framtiden. Och jag vill varna er för det som kommer att hända. Så att ni ser det här. Och så jag kommer att reta upp er till avund av ett folk som inte är ett folk. Och det är ett citat från femte Mosebok det här. Mot ett hedna folk utan förstånd ska jag reta er till vrede. Eller med ett hedna folk utan förstånd kan man säga. Jaha, man kan säga så här. Okej, mot ett folk utan förstånd ska väcka er vrede. Okej, att judarna blir alltså arga mot det här folket som inte är ett folk. Med andra ord, de hedningar som tar emot frälsningen, som tar emot rättfärdigheten genom tro, som tar emot Messias, den lidande tjänaren som är inte bara Israels frälsare utan världens frälsare. När hedningarna tar emot honom så blir de ett folk. Men ändå inte är ett folk. Jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Det är alltså inte svenska folket, det är inte danska folket, det är inte spanska folket. Det är ett folk bland folken, alla de som tror, alla de som är rättfärdiga bland folken, de som har blivit förlossade bland folket, det är ju ett folk, men det är inget folk. Och de här ska uppväcka Israel till avundsjuka. De har fått tag på det som Israel egentligen skulle ha. Och det här är en del av Guds plan nu då. Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, det var ju hedningarna. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Det var alltså, han går långt, säger Paulus här. Jesaja går långt. Hedningarna frågade inte, men Gud gick ut till hedningarna, budskapet gick ut, nåden gick ut, anden gick ut, frälsningsbudskapet gick ut till hedningarna. Och de som inte sökte Gud, de fick tag på det. Men, vers 21, om Israel säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Och tyvärr så är kapitlet slut här, för vi har ju faktiskt en fortsättning. Men det måste vi ta nästa vecka. Jag ska bara lukta lite på kapitel 11, för vi kan inte stanna där. Det är ju hemskt att stanna där. Att Herren har räckt ut sina händer mot ett olydigt och trotsigt folk hela dagen. Jag frågar du nu, säger Paulus. Så frågar jag nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det? Och där tycker jag vi stannar. Är det någon som har några frågor?
Det är folk som inte var ett folk eller är ett folk. Har vi något namn?
Är det... Ja, det är en jättebra fråga. Apostlagärningarna 15 nämner ju att Gud tar bland hedningarna ett folk åt sitt namn, ett folk som är uppkallat efter hans namn. Så att det är egentligen inget namn på det här folket, utan de återlösta bland folken. Men det är Guds folk, finns det ju, det kan man säga att det är ett namn, för Gud kallar också det folket för sitt folk.
Herrens folk.
Herrens folk bland hedningarna. Det ser ut som att det är inte så många frågor nu. Vi kan väl avsluta dagens lektion här då. Vill jag tacka er för att ni var med ikväll. Jag önskar er Guds stora och rika välsignelse. Och hoppas att vi får höras vid
om en vecka. Tack, shalom.
Shalom. Tack ska ni ha.
Tack, shalom.
Shalom.